Podplay.
De flesta sover fortfarande. I parken kvittrar fåglarna och längs gatorna står spårvagnar uppställda, redo för ännu en morgon. Sen kommer ljudet. Ett tungt dovt dån som snabbt växer till ett vrål. Allt börjar skaka. Hus viks dubbla som om de vore byggda av papper. Väggar spricker, glas krossas och människor vaknar av att golven rör sig under dem. Och när skakningarna till sist avtar har katastrofen bara börjat. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Ellen Norberg, om jordbävningen i San Francisco 1906. Dagen en hel stad kollapsade. Djupt under norra Kalifornien löper en spricka genom jordskorpan. Marken rör sig långsamt, centimeter för centimeter, när jordplattorna glider längs med varandra. Då och då uppstår mindre skalv som snabbt klingar av och sällan orsakar några större skador. Men marken rör sig hela tiden. Dag för dag byggs ett tryck och när det till slut släpper så kan det orsaka kraftiga skalv. Precis bredvid den här sprickan, vid norra Kaliforniens kust, ligger San Francisco. År 1848 hittar man guld i närheten. Och ryktet sprider sig. Människor från hela världen packar sina väskor i hopp om ett nytt liv. På några år växer platsen explosionsartat. Och runt sekelskiftet bor här omkring 400 000 invånare. San Francisco är nu den största staden på USAs västkust. Det byggs billiga trähus för att få plats med alla människor. De byggs tätt och folk bor i princip på varandra. Samtidigt fortsätter marken under staden att röra på sig. En av dem som sett staden växa på nära håll är Dennis Sullivan. I början av 1900-talet är han i 50-årsåldern och en av de mest erfarna männen i San Franciscos brandkår. Han har sett stan växa på nära håll och vet vilka risker den täta bebyggelsen för med sig. Om det till exempel skulle börja brinna hade elden varit väldigt svår att stoppa. Flera gånger tar han sina farhågor vidare till stadens ledning och försöker få dem att förstå vad det är som står på spel. En av dem han pratar med är stadens borgmästare, Eugene Schmitz. Brandchefen Sullivan försöker gång på gång förklara vad som kan hända om ingenting görs. Han vill upprätta fler vattenreservoarer och föreslår också fler brandposter, starkare tryck i systemet och en bättre utrustad och utbildad brandkår som kan agera snabbare om och när elden bryter ut. Men idéerna tas inte emot särskilt väl. Insatserna skulle innebära stora kostnader. Och i en snabbt växande stad finns mängder av mer lockande projekt som skulle kunna höja stadens status. Så trots varningarna skjuter borgmästare Schmitz och hans kollegor de flesta av Sullivans förslag åt sidan. Brandkårens arbete får fortsätta som vanligt. Och det går ju för allra mesta okej. Tills onsdagen den 18 april 1906. Klockan är strax efter 5 på morgonen och stan har knappt vaknat när allt börjar vibrera. Inom några sekunder börjar husen krackelera. Dörrar slås upp och fönster spricker. Den som försöker ta sig ut i korridoren möter trappor som redan har gett fika eller väggar som kollapsar. Hos brandchefen Dennis Sullivan slår katastrofen till med full kraft. Han och hans fru ligger och sover när sängen kastas åt sidan. Rummet skakar, mörkret är kompakt och det är svårt att orientera sig. Dennis och hans fru sover i separata rum och nu rusar han mot henne. Men han hinner inte fram. Golvet mellan dem ger vika och Sullivan faller flera våningar ner i rasmassorna. På bara några sekunder ligger både han och hans fru instängda bland bråte och sönderslagna bjälkar. På andra håll i stan rasar skorstenar genom tak och sovrum. I den södra delen av San Francisco, där många hus står på mjuk och instabil mark, sjunker byggnaderna när marken drar sig under dem. Luften fylls av damm och rop på hjälp när människor plötsligt sitter fast under trä, tegel och järn. Längre bort vaknar också borgmästare Eugene Schmitz av skalvet. Men när inga brandlarm hörs verkar han tro att det värsta är över och han somnar om. Men kort senare väcks han igen och förstår situationens allvar. Jordskalvet har knappt pågått i en minut, men det räcker för att göra stora delar av staden oigenkännliga. Så när Schmitz kliver ut på gatan möter han ett San Francisco som redan är i upplösning. Men raset visar sig snart är bara början på mardrömmen. För på flera håll i stan börjar rök stiga mot himlen. I stadsdelen Chinatown exploderar en fyrverkerifabrik. Dessutom har jordbävningen slitit sönder gasledningar, fällt elledningar och dragit ner spårledningar över gatorna. Elden börjar sprida sig, men ser man inte själva lågorna är det inte säkert att man vet om det. Batterierna till stadens brandlarmsystem går nämligen sönder redan under de första sekunderna av skalvet. Och nu börjar elden få fäste i trähusen. I en annan del av stan tänder en kvinna sin spis för att laga frukost. Utan att veta att skorstenen har skadats av skakningarna. Elden letar sig upp genom huset och växer snart till en av de allvarligaste bränderna i hela stan. Samtidigt gör brandkåren en förödande upptäckt. Vattenledningarna har skadats allvarligt. Och nu är trycket i tankarna för lågt för att kunna kontrollera situationen. Hästar spänns för och vagnar körs ut mot bränderna ändå. Men från vattenpumparna kommer bara svaga strilar. Elden går inte att släcka. Detta är precis det skräckscenario som brandchef Dennis Sullivan varnat för. Men han kan inte hjälpa till. För samtidigt som hans brandmän försöker förstå hur de ska hantera alla bränder grävs Sullivan och hans fru ut ur rasmassorna. De lever, men bara knappt. Först på sjukhuset går det att slå fast hur svårt skadad brandchefen är. Sullivan har en fraktur i skallen, flera brutna revben och en punkterad lunga. Hans fru Margaret är också skadad, men inte lika illa som sin make. Medan gasbindor lindas och läkare försöker få grepp om skadorna, bärs nya patienter in hela tiden. Samtidigt växer rökmolnen över stan. I stadshuset står det klart att situationen inte går att hantera med vanliga metoder. Så borgmästare Eugene Schmitz samlar polischefer, representanter från brandkåren och andra beslutsfattare för att hitta en lösning. Men ganska snart blir det tydligt att den civila ledningen inte räcker till. Brandkåren kämpar utan vatten. Polisen försöker hålla ordning i en stad där människor flyr åt alla håll. och samtidigt växer sig bränderna större. Till slut återstår bara ett alternativ Schmitz helst hade undvikit. Att kalla in militären. Det innebär att han måste samarbeta med brigadgeneral Frederick Funston. Han är en barsk man, liten till växten men svår att missa. Funston är känd för sitt hårda temperament och att fatta snabba beslut på egen hand. Något som inte alltid uppskattas av borgmästaren och de andra civila ledarna. Och faktum är att Funston redan påbörjat sitt arbete. Utan att invänta godkännande har han låtit soldater ta kontroll över delar av stan och agera som om det råder undantagstillstånd. Nu rör sig beväpnade patruller längs gatorna och styr flödet av människor. När brigadgeneralen Funston och borgmästare Schmitz nu möts är stämningen spänd. Funston litar inte helt på den civila ledningen. Och Schmitz vill fortfarande framstå som den som styr San Francisco genom katastrofen. Under normala omständigheter hade borgmästaren knappast velat släppa in militären på det här sättet. Men han behöver soldaterna, transporterna och kanske mest av allt ett vapen mot elden. För om bränderna inte går att släcka med vatten så återstår bara ett alternativ. Att ta bort bränslet. Tanken är inte ny och lika enkel som brutal. Om man lyckas skapa tomma ytor mellan husen så kan inte elden sprida sig lika lätt. Borgmästare Schmitz är alltså beredd att låta förstöra intakta byggnader för att rädda resten av stan. Och då behöver han arméns sprängämnen. Under eftermiddagen fattas beslutet. Brigadgeneralen Funston svarar snabbt och skickar dit dynamit. Först hörs en dov smäll. Sen en till. Många förstår inte vad det är de faktiskt hör. Att deras stad sprängs med flit. Men den nya strategin visar sig vara allt annat än en framgångssaga. Nästan inga av de soldater som får i uppgift att spränga byggnaderna är egentligen utbildade för det. Soldater kan hantera vapen och sprängmedel i krig. Tränade brandmän kan hantera eldsvådor i stadsmiljö. Men att mitt i en pågående storbrand spränga hus på rätt sätt, i rätt ordning och på rätt avstånd från lågorna är något annat. Samordningen brister, kommunikationen är svag och effekten blir ojämn. I några fall lyckas man bromsa utvecklingen lokalt, men ofta får explosionerna motsatt resultat. När husen slits sönder kastas brinnande bråte ut över omgivningen och nya bränder uppstår. Människor som nyss trott att de var i säkerhet tvingas vända och ge sig av igen. Många försöker faktiskt lämna stan helt, men det är lättare sagt än gjort. Söderut täpps gatorna igen av människor, tillhörigheter och rasmassor. Det elden inte nått den spärrar militären av kvarter som nyss gått att passera. Hur man får röra sig genom stan styrs hela tiden om. Några söker sig västerut mot parkerna och andra ner mot kajerna i hopp om att ta sig över bukten. Men också där växer trängseln och ovissheten. På vissa håll bryter man sig in i butiker och hem. Och i vart och varannat hörn uppstår slagsmål. Det är i det läget som borgmästaren Eugene Schmitz tar till ännu hårdare åtgärder. Han ger soldater, poliser och särskilt utsedda ordningsmän rätt att skjuta personer som ertappas med plundring eller andra brott. Problemet är bara att det inte alltid går att avgöra vem som räddar sina egna ägodelar och vem som tar något från någon annan. Nu måste folk inte bara passa sig för lågorna, explosionerna och plundrarna. De måste också akta sig för att inte själva misstänkas av militären. Och Under eftermiddagen blandas ljudet från explosioner med sirener, rop, gråt, bråk och skottlossningar. Först handlar det om enstaka skott. Sen kommer de oftare. Och det är inte bara militär och polis som avlossar. När rädslan och frustrationen växer tar också civila lagen i sina egna händer. Och i takt med att våldet sprider sig slits staden isär. Under natten fortsätter brandkåren att kämpa utan sin chef Dennis Sullivan, som fortfarande ligger medvetslös på sjukhus. Men snart är inte ens det en säker plats. När lågorna närmar sig måste patienter flyttas från byggnad till byggnad, medan sjukvårdspersonalen kämpar för att vårda alla som skadats. Samtidigt försöker borgmästare Eugene Schmitz hålla ihop det civila arbetet, medan Frederick Funston driver på de militära insatserna. Stan styrs alltså från flera håll samtidigt, medan elden fortfarande rör sig framåt. Så fortsätter det, timme efter timme, dag efter dag. Kvarter töms, hus rivs eller sprängs. Och människor tvingas gång på gång lämna platser som bara timmar tidigare verkat säkra. Det är inte förrän lördagen, den 21 april, som man börjar få kontroll på de sista större bränderna. Då har det gått 3 dagar sedan jordbävningen och stora delar av San Francisco ligger i ruiner. Omkring 28 000 byggnader har förstörts och runt 250 000 människor står utan hem. Uppskattningsvis 3 000 människor har mist livet. När den sista branden väl lagt sig är det inte bara en sönderslagen stad som finns kvar, utan hundratusentals människor som måste försöka överleva utan hem och trygghet. I många fall utan ens veta vilka anhöriga som fortfarande lever. Samtidigt börjar arbetet med att förstå vad som egentligen gick fel. Något som blir tydligt är att brandchefen Dennis Sullivan hade haft helt rätt i sina varningar. När återuppbyggnaden tar fart satsar man därför på bättre brandskydd, starkare vattenförsörjning och reservsystem. Alltså just den typen av lösningar som brandchefen Sullivan föreslagit. Men han får aldrig uppleva något av det. För den 22 april, bara en dag efter att den sista branden släcks i San Francisco, avlider Dennis Sullivan av sina skador på sjukhuset. Han blir 54 år gammal. Hans fru Margaret överlever. För borgmästare Eugene Schmitz blir jordbävningen både kulmen och början på slutet av hans politiska liv. Under katastrofdagarna framstår han för många som mannen som försöker hålla ihop en stad i upplösning. Men redan året därpå fälls han för utpressning i en korruptionsskandal. Domen rivs senare upp, men hans politiska ställning återhämtar sig aldrig. Brigadgeneral Frederick Funston lämnar däremot katastrofen med gott rykte. Många hyllar honom för hans handlingskraft, men hans hårda metoder och de misslyckade sprängningarna kommer senare att granskas betydligt mer kritiskt. San Francisco byggs upp igen, men den 18 april 1906 försvinner aldrig ur stadens minne. I hörnet av Church och 20th Street står idag en guldmålad brandpost som kallas The Little Giant. Under dagarna då staden brann var det en av de få brandposter i området som fortfarande gav vatten. Du har lyssnat på Kod Katastrof om jordbävningen i San Francisco med mig, Ellen Norberg. Research och manus av Emily Nyblom. Faktagranskning av Linn Ek. Redaktör är Alex Häger. Klippning och ljuddesign av Evelina Färnerud. Producent är Oliver Bergman och exekutiv producent är Victoria Rinkos. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av